Nu är klockan 1. Lunchkoma. Eller hur? Ja, ni ser lite så här. Då ska jag prata i den här rösten. Ungefär 20 minuter. Se hur många som somnar. Det brukar funka ganska bra. Jag heter Joakim Meslander. Det är kul att se att så många kom hit. Jag vet att Marcus Murray och Micke Nyström, eller vad heter han? Hassan kör sin session nu. Det brukar alltid vara knökfullt. Jag misstänker att ni är moderna och jobbar med Azure och inte med datacenter hemma i källaren. Ni får inte citera mig på den där. Jag är Azure TSP på Microsoft. Jag jobbar som med tekniskt säljstöd för hela Azure-plattformen. Mitt fokus är infrastruktur. Jag ska göra en demo lite senare i Visual Studio. Det är Björn sitter och skrattar, och det kan man förstå, för att jag och Visual Studio är inte riktigt kompisar. För er som såg keynoten igår så vill jag bara berätta att igår, efter att jag och Dag hade sagt det, vill jag bara berätta, så släppte Nike faktiskt ett par självknytande skor och skickade dem till Michael J. Fox. Så det finns nu ett par som liksom är offentliggjorda som Michael J. Fox äger. Han är ju ganska tät redan nu, så att man ska tydligen sälja de här för att dra in pengar till The Michael J. Fox Foundation. Var det någon som såg Doc och Michaels rollfigur igår? Nej. Jag såg att polisen i Västra Götaland eller vad hade postat på Facebook. Har någon sett den där bilen, och så var det en DeLorean. Det var lite skämtsamt, och de också har humor. Det vi ska prata om idag är Azure Resource Manager. ARM i förkortning. Och som min kollega Björn påpekade strax innan så här. Tänk om folk tror att det är den gamla processorarkitekturen, ARM, som är utdöd. Det kanske inte kommer någon. De bara, nej, det där är gammalt, det vill vi inte se. Men ni verkar ha fattat galoppen här. Och innan vi kommer så långt så måste vi diskutera lite vad vi hade tidigare. Och då hade vi Azure Service Manager, ASM. Och det vi pratar om när vi pratar Azure Resource Manager och Azure Service Manager, det är liksom själva API:t i Azure. Så vi har ju en fabric som består av nätverk, liksom storage, hypervisors. Och ovanpå det har vi ett management-gränssnitt som är API:t. Och sen har vi då portalerna, eller PowerShell, eller Command Line Interface. Och alla de här grejerna pratar med respektive API. Det är därför när man kör PowerShell och rullar ut liksom 25 VM:ar, som man kan ha 22 VM:ar, men portalen känner inte till någon. Du vet, man trycker F5 febrilt och bara shit, nu är något som inte funkar. Så, bara, pop, så dyker upp 22. Det är API:t. Och i Azure Service Manager, när man skulle rulla ut ett antal maskiner, så såg det ut ungefär så här. Det här är alltså ett PowerShell-skript, och vi kommer att komma till typ hälften. Och det här skriptet rullar alltså ut ett nät med två virtuella maskiner. Det kan man ju tycka är en ganska basic grej. Men i Azure Service Manager var vi tvungna först här. Ja, har vi något VNät eller? Nej, nej, det har vi inte. Nej, då måste du tanka upp en XML-fil. Har ni sett XML-filen när man gör nät? Det är en separat workshop på 2 dagar. Men då måste man tanka upp XML-filen, så måste man vänta på att det här nätet skapas. Och när det är klart, då kan vi rulla ut vår första VM. Så måste vi vänta. Och nu är det PowerShell som har Sleep 3600. Har vi skapat någon maskin? Nej, då väntar vi 3600 sekunder en gång till. Är den klar nu? Nej, vi får vänta en gång till. Och så det, ja, ni förstår ju vart det här barkar. Det här kan ju ta hur lång tid som helst. Och nu kommer det värsta. Om skriptet fallerar i mitten, jag vet, ett semikolon för mycket eller något, då har man ju hunnit halvvägs. Man har skapat ett nät. VM:en har kommit upp, men den är inte färdigkonfigurerad. Det är nu man får ta sitt PowerShell-skript, börja slakta det, vet, ta bort lite grejer och så här. Ja, här någonstans var vi. Nu kör vi igen och håller tummarna. Det känns ju ganska liksom instabilt. Och det, nu är det ju inte längre så här vad mycket tid jag sparar på skript, utan nu är det så här, fan vad bra jag är på felsökning. Det är liksom inte där man vill sitta hela dagarna. I Azure Resource Manager, fortfarande PowerShell, så det är samma språk. Jag vill bara så här förtydliga det, för att ni kommer tro att jag står och ljuger. Så ser det ut så här. Och nu får man ju ha hökögon för att se vad det står. Men det är 4 rader PowerShell. Vi byter mode till Azure Resource Manager. Och sen skapar vi en resource group och ett storage-konto. Och sen gör vi en Azure resource group deployment. Där vi, om man har hökögon, pekar ut en template som ligger i GitHub. Alltså ett mjukvarurepository på internet. Så vi berättar för Azure Resource Manager att jag vill ha den här mallen med de här parametrarna. Och så skickar vi in det i Azure Resource Manager som så här, jag skulle hämta mallen här borta, sa det. Och så skulle jag ha de där parametrarna. Och i den här mallen skulle det kunna vara en server, 10 servrar åt nät. Det skulle kunna vara 10 servrar där vi skickar in desired state konfigurationsmoduler som konfar upp domänkontrollanter eller vad det nu är. Och så vidare. Och så fort vi har submittat vår template och fått ett okej att Azure Resource Manager har tagit emot mallen, då kan jag klappa igen min dator och åka hem. Medan som jag kör i PowerShell, då får jag sitta och stirra på min PowerShell så undrar när den blir klar så jag skulle kunna åka hem och hämta på dagis. Men nu kollar Azure Resource Manager, det är den mallen, mallen är valid, jag har fått alla inparametrar jag behöver och så får man en grön checkbox och sen kan man strunta i vad som händer. Sjukt smidigt. Dagens utmaning, det är ju att det är väldigt, väldigt svårt att rulla ut eller uppdatera en befintlig miljö. Antingen så ska man skriva liksom ett custom script för att jag vill rulla ut 2 VM:ar. Och då duger det skriptet bara till att rulla ut de här 2 VM:arna som är konfade som jag ville när jag skrev skriptet. Man skulle kanske, om man la ner lite tid, så här, byta ut desired state config-moduler och liksom fippla runt med det där. Men det tar fortfarande väldigt, väldigt lång tid. Det är också väldigt svårt att hantera rättigheter på en grupp resurser idag. För idag när man loggar in i portalen så ser man liksom singletons som vi kommer till alldeles strax. Enstaka objekt, ett storage-konto, en virtuell maskin. Vem har rätt att göra vad på respektive sak? Och det är svårt att få se alla resurser i en väldigt logisk vy. Hör de här resurserna ihop? Min applikation HR-systemet, vilka resurser ingår i den applikationen? Det har man liksom väldigt dålig koll på. Och det är väldigt svårt att veta vad saker och ting kostar. Då måste man ta liksom, storage-kontot kostar så här mycket. I det här storage-kontot ligger det bara saker för HR-systemet eller har vi andra saker här? Vem ska betala vad? Vad kostar mina 2 VM:ar för HR-systemet? Och har man då 10 VM:ar så måste man ju börja liksom manuellt räkna. Det känns så där. När vi diskuterade då det här med singletons så funkar det så här att idag när vi rullar ut någonting så får man bestämma så här, jag ska ha en VM. Då behöver jag först ett storage-konto. Så behövs det en disk och så behöver jag en VM. Så när man skriptar det här då är det liksom 3 olika objekt som måste skapas för att få det här att fungera. Det gör ju att utrullningen är mycket mer komplex för jag måste ju veta vad jag behöver liksom innan jag sätter igång nästan. Det blir svårt att använda alla resurserna på ett korrekt vis eftersom det förutsätter att jag vet inför varje objekttyp hur jag ska bära mig åt. Och isoleringen av de olika resurserna gör att jag kanske måste konfigurera resurser till att tillåta kommunikation mellan dem. Vilket också krånglar till saker och ting. Och när vi pratar singleton så kan det vara till exempel en webbsite som hör ihop med lite storage, VM och en SQL-databas. Och i den gamla portalen så ser det då ut så här. Det är en väldigt resurscentrisk vy. Så i det här fallet har jag liksom en webbapplikation som heter Ninja App. Men den kanske har en SQL-databas i bakkant, men det vet inte jag nu. Den kanske har en servicebuss som hör till den här appen som jag inte heller ser i den här vyn. Och då måste jag ju veta, om jag loggade in för första gången i den här portalen och såg den här applikationen. Det är så här, vad mer hör till den här applikationen? Det blir väldigt, väldigt svårt att överblicka det. Och då kommer då Azure Resource Manager som liksom en blixt från klar himmel. Our Savior. Och man tog fram Azure Resource Manager för att förenkla dels i, vi jobbar på Microsoft, DevOps-scenariot. Hur många här vet inte vad en DevOps är? Alla har hört det någon gång. DevOps innebär att vi som jobbar med infrastruktur släpper in utvecklare så de får sköta sig själva i vår infrastruktur. Jag förstår att det här känns som helt så här, woo, vad sa han nu? Och det har ni ju helt rätt i. Men då kom begreppet DevOps i alla fall till. Och det är för att infrastrukturmänniskor ska slippa sitta med liksom ett gäng utvecklare och konform servrar tills det som de vill ha det. Eftersom utvecklare också har lite svårt att bestämma sig. Ni förstår, det är två yrkesgrupper med en extrem stolthet här, fast på varsin sida. Samma sak när vi skulle liksom ha livscykelhantering eller uppdatering av befintliga appar. Det är väldigt, väldigt komplext i den gamla modellen. Det här är också en vad som kallas för en deklarativ lösning för utrullning och konfiguration av objekt. Så vi har en JSON-template som jag ska visa lite senare, där vi kan skapa hela den här mallen med alla de objekttyper vi vill ha när vi rullar ut vår applikation eller lösning. Där Visual Studio automatiskt kontrollerar så här, nu blev det fel, nu får du göra om. Och när man är klar så kan man checka in den här i liksom, ja, Visual Studio online eller TFS och få versionshantering. Man vet vem som har checkat ut den, vem som har ändrat vad. Och så får man då ett managementlager tack vare Azure Resource Manager som är konsistent. Oavsett om man kör PowerShell, portalen, Visual Studio eller CLI-verktygen från Mac eller Linux, så är det samma liksom språk och samma uppbyggnad. En resursgrupp då är en container där man stoppar in alla resurser som hör till samma applikation. Eller alla resurstyper, alla objekt som är av samma resurstyp. Kommer komma tillbaka till alldeles strax. Ni behöver inte sitta och fundera på det nu, utan så här. Jag hörde vad han sa. Varje resurs kan bara vara med i en resursgrupp. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så om man har en SQL-databas som hör till liksom flera appar, så kan den fortfarande bara vara med i en resursgrupp. Och då kan man ju liksom skapa en resursgrupp som heter SQL Databases, där man stoppar alla sina SQL-databaser. För risken finns nu att någon högerklickar i portalen och väljer Delete Resource Group, och då försvinner alla resurser i den resursgruppen. Och då har man ju en app som just blev av med sin databas, och det är dåligt. Resursgrupper kan också spänna över fler regioner. Så har man liksom en, tänk att vi är Microsoft och vi kör vår webb i Azure. Då vill vi ha en resursgrupp för Microsoft Web, för vi kan använda den resursgruppen för åtkomstkontroll eller kostnadskontroll. Och då kan vi ha den spänna över hela världen. För det är liksom bara en mjuk container. Tänk er som en såpbubbla. Den är inte beroende av liksom någon region på det sättet. Resursgruppen är då, som jag var inne på förut, en managementenhet. Den bjuder inte på liksom några nya spännande, coola funktioner. Utan den är till för att hantera utrullning, uppdatering av applikationen i resursgruppen, status på den, alltså hur alla komponenter i den mår, och radering. Så när man raderar en resursgrupp så ryker det som är i den. Det kan vara väldigt viktigt nu att ha koll på vem som äger den här resursgruppen. Identiteten gör också att alla resurser i en resursgrupp kan automatiskt prata med varandra. Så har man en SQL-databas och en webbapplikation i samma resursgrupp, så kan de direkt prata med varandra utan att man behöver konfigurera någonting. Och sen kommer det som kanske inte talar till oss som är tekniker, men om man är den som sitter på hinken med pengar, så kan man då på resursgruppsnivå mäta, fakturera, sätta kvota, sätta åtkomstkontroll på den här gruppen. Så när man får ut sin faktura i slutet av månaden, så ser man på resursgruppsnivå vilken resursgrupp har kostat hur mycket. Och livscykeln då i resursgruppen kan hanteras på flera olika sätt. Så frågan här är, ska de här resurserna vara i samma resursgrupp eller i olika? Och då är ledtråden då, har de en gemensam livscykel eller hantering? Nu kommer då svaret. Det är helt upp till den som designar resursgrupperna. Om jag vore utvecklare och ska rulla ut en applikation, då vill jag rulla ut min app i en resursgrupp där alla mina resurser ingår, för att det är mycket lättare att applicera en uppdatering på min resursgrupp. När man gör det i Visual Studio, även på virtuella maskiner, då gör man sina ändringar och så pushar man ut den igen till samma deployment som heter, samma namn, och då applicerar man bara ändringarna som har skett i mallen. Det är ju sjukt smidigt. Men om jag satt som admin, då kanske jag ville ha En resursgrupp med webbsajter, för det är ett gäng människor som jobbar med webbsajter. En resursgrupp med SQL-databaser, för det är en grupp som jobbar med SQL-databaser. Så det blir lite helt på hur man är liksom uppdelade. Jag ser mina gamla Q-branch-kollegor som numera jobbar på Axians. De har ju olika grupperingar för olika kompetensområden. Och då är det ju vettigt att dela upp det på det sättet. Sen har vi då det vi kallar för kraften av upprepning. När man har de här Azure Resource Manager-mallarna, då kan man enkelt rulla ut samma applikation eller samma slags liknande miljö om och om igen. Så jag som administratör, jag skulle kunna bygga en mall, så checkar jag in den i TFS eller Visual Studio Online och så ger jag alla er i rummet tillgång till den mallen. Ni kan checka ut den, ni kan rulla ut den i Azure och det enda ni behöver ändra det är en fil med parametrar. Jag vill att min VM ska heta VM1, VM2, VM3, tycker Björn. Men Jeanette, hon döper sina till Star Wars-figurer. Yoda, Jedi Warrior, Darth Vader. För det är den namnstandard som Jeanette tycker är liksom kicka ass. Men jag skiter i vad ni döper dem till. Jag vet bara att miljön som kommer upp i slutändan, vad serverna ännu heter, är konfad som jag har bestämt. Ni skulle kunna få rulla ut den i produktion för att jag vet att det blir rätt liksom. Och det är en extrem fördel jämfört med det gamla sättet. Så här, du skulle kunna manuellt konfigurera upp 18 server i Azure. Ni vet ju hur det funkar när man släpper loss 18 IT-admins in i en IT-miljö. Man har ju 18 server som är konfigurerade på 18 helt olika sätt. Vad är Windows på D-kolon? Ja, jag föredrar det för jag tycker att jag har alltid gjort så. Det känns lite bättre. Men page-filen ligger ju liksom på F-kolon. Ja, jag lämnar den här bokstäver tomma i mitten för att man vet aldrig om man behöver en extra datadisk. Det är liksom... För att folk gör som folk alltid har gjort. Och det är Azure Resource Manager som är liksom död på det. Och det som är fint med det här det är att du förenklar ju väldigt mycket. Både orkestrering, att det ser likadant ut. Du förenklar rollback, för det är mallbaserat. Så jag kan ändra min... Jag kan checka ut en gammal template ur Visual Studio eller vilket system jag nu använder och applicera den på min miljö och på det sättet rulla tillbaks till en tidigare konfiguration. Dessutom får man då, det blir liksom enklare att uppdatera konfigurationen på multipla resurser. Jag kanske gör någon ändring i en databas och på en webbserver och på min servicebusskonfiguration. Men jag gör det inom ramen för mallen. Så när jag trycker ut den så blir det liksom rätt på alla olika resurstyper. Azure-mallen är också då att betrakta i utvecklarspråk som source-filer. Så de innehåller källkod. Så jag kan checka in dem. Och på det sättet få dels accesskontroll. Jag får kontroll på vilken version vi är på. Och om någon har ändrat i mallen. Och så får jag då, kan jag veta direkt om någon liksom har gjort något de inte borde göra. Man kan också specificera resurser och beroenden. Ni kommer ihåg PowerShell-exemplet i början. Jag måste ha ett nät. Jag måste ha VM som är domänkontrollant. Och sen vill jag ha 3 VM som är medlemmar i domänen. Då bygger vi hela trädet uppifrån. Nätet måste vara på plats först. Då fixar Azure Resource Manager ett nät. Sen rullar vi ut en VM som ska vara en domänkontrollant. Och det kan ju ta, det vet ni själva, det kan ta 4 minuter med lite tur och 2 omstarter eller 24 minuter för att det hände något på börsen den här dagen och det gick lite dåligt. Och sen ska jag ha 3 VM:ar som ska vara med i domänen. Och det här håller Azure Resource Manager koll på. Istället för att vi i vårt skript ska behöva liksom rechecka hela tiden. Och sen är det då parameterbaserad input-output. Så vi har i mallfilen har vi bara liksom parameternamn. VM-name, network-name, bla bla bla. Och så skickar vi in det antingen direkt från command line eller PowerShell. Eller i en parameterfil i Visual Studio. Så på det sättet behöver vi heller inte sitta och fundera på så här, skickar det med rätt parameterantal. Utan den kommer liksom att fråga om man har missat att skicka med den. Man kan lägga till mycket fler saker i de här mallarna än bara liksom en tom VM. Vilket är ganska smidigt. Man kan lägga till mer kod eller data inuti en resurs. Så vi kan skapa en SQL-databas som vi sedan populerar med data. Vi kan lägga till en antivirusagent inuti en VM. Vi skulle kunna ta en webbsite där vi lägger på ett till exempel WordPress med hjälp av WebDeploy. Det skulle kunna vara Joomla eller något annat CMS-system också. Men istället för att liksom ha en tom webbsite, för det kan man ju skapa i PowerShell, new Azure website, och så blir det en tom site. Det är inte så superimponerande. Men där vi kan rulla ut hela vårt CMS-system med en databas i botten utan att behöva göra mer än så, då har vi ju sparat en väldans massa tid. Man kan också skripta eller ha en så kallad imperativ konfiguration av resurser. Så vi kan konfigurera resurser var och en för sig utan att behöva ändra hela mallen. Då har vi frångått lite av själva grundtanken, men det här är liksom gjort för att man ska kunna jobba som man själv vill. Det finns också en utökningsbar lösning som man kan köra både om man kör Windows eller Linux. Man kan köra VM-agenten. Du vet, när man går igenom wizarden för virtuella maskiner kan man välja att installera VM-agenten på slutet. Och via den kan vi till exempel resetta lösenordet. Vi kan skicka in extensions för antivirus, Microsoft eller McAfee eller Trend anti-malware. Och det här kan man också göra då i den här mallen. Så man skickar med att jag vill ha Microsoft anti-malware. Man kan köra desired state configuration. Känner alla till desired state configuration? Är det någon som inte gör det? Ja, där har vi det. Desired state configuration är ett sätt att berätta för en maskin att du ska ha IIS installerat och din web.config ska se ut så här. Och då kan man antingen ha den så att den varnar om det ändras, som man kan ändra men det flaggas, eller man kan sätta att det är mandatory. Man får inte ändra. Så om det någon ändrar i filen så kopierar vi tillbaka den befintliga. Och då kan man bygga en massa smidiga mallar för liksom filservrar, webbservrar och så vidare. Och Chef och Puppet är två system som är väldigt, väldigt vanliga på Linux-sidan för att bygga exakt det vi har byggt med Desired State Configuration. Då har man en master server som alla servrarna ansluter mot och hämtar ut samma information. Men då kan vi i vår mall berätta, så jag vill också ha Desired State Config-paket med det här som vi har förkonfigurerat. Så vi installerar kanske tre tomma servrar, de här tre som vi skulle ha med domänen. Och så skickar vi ut så här, server 1, det är en webfront, så då ska vi ha IS, då tar vi det Desired State Config-paketet. Server 2, det är en SQL, då får den det här paketet. Och server 3 kanske vi bara ska ha en filserver. Och då behöver vi inte sitta liksom i Windows själva manuellt, så här, next finish, add roads and features, och vänta på en ombot, utan då fixar ARM alltihopa. Så här ser då själva Azure ut i, hur ska vi kalla det, i en arkitekturell skiss. Ska jag göra som jag inte får. Man får aldrig vända sig om, för aldrig använda laserpekaren, för sliden ska vara självförklarande. Problemet är att den här inte är det. Men det blir så många slides annars. Längst upp har vi de verktyg som vi använder. Portalen, command line eller PowerShell, Visual Studio. De i sin tur pratar med Service Management API. Så långt är alla med. När man byter mode i PowerShell så kommer man att prata med Resource Manager. Som då har stöd för ADFS, Azure Active Directory, när det kommer till inloggningar. PowerShell fick nu stöd för multifaktor inloggning och så vidare. Sen har man då provider rest points. Rest är alltså protokollet vi diskuterar med våra respektive endpoints. Och då har vi massa olika typer av resurser nere. Databaser, virtuella maskiner, servicebus, websites och så vidare. Och så finns det så kallat kontrakt. Och det här kontraktet innehåller då information om vilka parametrar respektive resurs behöver. Så ska vi skapa en ny SQL-databas vill vi veta så här. Servernamn, databasnamn, vilken tier, hur många data performance units vill du ha och så vidare. Det här kan vi strunta i, men när man kör hemma, när man till exempel som i Azure Stack, när det här dyker upp, så kan det vara bra att veta liksom, varför funkar det inte? Jo, för att det är fel i kontraktet. Så vi behöver bara bekymra oss om de där tre och resten liksom faller neråt automatiskt. Resursgrupperna är ju då den här containern som vi stoppar våra resurser i. Och det möjliggör ju då RBAC. Role-based access control. Och jag tänkte då visa hur det ser ut i portalen. Ni ser fortfarande bara en gammal cykel. Då har vi då en förteckning över de resource groups som vi har. Om vi hugger den Ninja App resource gruppen vi såg förut, så ser man här att vi har 3 resurser i resursgruppen. Och under användarfliken så har vi då subscription admins, och det är ju jag, för det är min subscription. Och det här är då en grupp, så jag skulle kunna lägga till fler och alla skulle få samma rättigheter. Men nu har jag kommit på att jag behöver lite hjälp med min webbsida. Jag behöver någon som kanske kan checka in koden till den här eller editera databasen eller någonting sånt. Så först väljer vi en roll. Vi kör contributor. Och sen måste man då välja användare. Och de här användarna, och särskilt i mitt fall som jag jobbar på Microsoft, måste i det här fallet komma från Microsofts Azure AD Tenant. För att Microsofts administratörer tycker att vi inte ska lägga till folk från massa andra ställen. Så då har jag turen här att jag har en jättekompetent kollega som heter Björn Excel. Kolla, hon är på bild också. Den där gamla bilden, tänker Björn. Väljer vi honom. Och så väljer vi okej där. Och så alldeles strax. Så nu har jag lagt till Björn Axel som en contributor. Så när han loggar in i portalen nu så kommer han att se den här resursgruppen. Hade jag lagt till honom som reader, då hade han sett resursgruppen. Han ser vad som finns i, men han kan inte göra någonting åt resurserna. Nu när han är contributor så kan han till exempel checka in kod eller ansluta till databasen. Och accessen till det styrs då av resursgruppen. Men han kan inte radera några resurser för han är contributor. Så nu kan jag delegera liksom uppgifter till olika delar av organisationen baserat på resursgruppen. Och det här gäller då alla resurser i resursgruppen. Jag skulle också kunna gå in på en enskild databas och liksom assigna rättigheterna. Men då blir det ju genast mycket mer granulärt och mycket mer jobb för mig. Men på det här sättet kan jag då för olika webbapplikationer ge åtkomst till olika människor på ett väldigt smidigt sätt. Det här förutsätter ju då att man antingen i sitt EA, i sitt Enterprise Agreement har ett Azure AD uppsatt, eller att man tillåter Microsoft-konton. Nu vet man gamla Xbox Live ID-kontorna. Som då inte är företagets identiteter utan privatpersonens. Vi har nu frågat den.
Kan du få med det här role-based access i mallarna?
Frågan är om man kan få med role-based i mallarna. Och nej, du måste applicera det på resursgruppen efter att den är skapad. Men du skulle kunna powershella det. Den har vi sett en gång. Alltså där. Det var de slidesen. Bara skönt att det inte stämde längre. Jag hoppar rakt in i Visual Studio då. Det är den mest spännande delen när vi kommer till demos. Eftersom jag och Visual Studio av naturliga skäl kanske inte alltid har varit vänner. Det här är Visual Studio. Visual Studio Community Edition. Så den är gratis. Som vanligt så är det så att allt som vi släpper gratis har lite färre funktioner, så att ju mer man betalar desto fler funktioner får man. Men den här duger alldeles utmärkt för att göra då mallar. Och när man gör en ny mall så väljer man ett nytt projekt. Och så väljer man Cloud och Azure Resource Group här nere. Vi får se vad den funderar på. Waiting for an internal operation to complete. Det känns tryggt. Nej, det känns som att jag baktalade den nu bara. Payback time. går jag hämta lite vatten så länge.
Jag har en fråga.
Ja.
Kommer de att abstrahera upp Resource Groups ännu ett nivå så man kan se vilken mall den baseras på, därmed kan trycka ut dem och se vilken version det var och så vidare, så att man kan verkligen hålla dem uppdaterade. Vi ser att du ska få fyra items av din ninja.
Mm.
Om du sedan gör en uppdatering på tre av dem så ser inte du att du har gjort det på fjärde.
Nej, jag tror att du kan få ut det via PowerShell idag.
Mm, men ingenting som kan...
Så. Nej, inte i portalen.
Och ingenting som kan hantera det här, du ser det typ.
Nej, det blir ju så att då måste du ta ut det via PowerShell och sen någon manuell action. Liksom. Frågan var om man kan se vilken mall som en resource group baserar sig på. Så nej, då får man ju först plocka ut liksom i PowerShell och sen hantera det vart efter.
Får jag ställa en relaterad fråga?
Ja.
Det
jag
vill jobba på, det är ju det som jag vill jobba på. Det är att sätta upp saker i portalen och sen så kommer jag på, ja just det, det där är bra. Då skulle jag vilja ha kanske flytta till prodsen. Då skulle jag vilja plocka ut en template.
Mm.
Istället för att bygga upp den från början så att säga i Visualstudio.
Yes.
Är det fullt möjligt att exportera en template ifrån en befintlig resursgrupp?
Frågan är då, om man bygger upp något i portalen, kan man exportera det från en befintlig resursgrupp som man kan redeploya det flera gånger? Svaret på det är inte än. Ett bitskare svar som jag fick av produktgruppen när jag ställde exakt samma fråga är, om man gör så, då har man gjort fel. Jag vill inte klippa till med den först, för det får ju fram som är ganska otrevlig.
Ja.
Ja, det var det. Men deras vinkling är ju att nu har man fått ett verktyg där man bygger mallar som håller koll på beroenden och konfigurationer i Visual Studio så att det liksom blir konsistent hur man gör. Och sen rullar man ut det. Och det tycker de är liksom the good life. Och som vanligt när det kommer nya grejer, jag är precis när jag gillar portalen peka klick, eller kanske PowerShell funkar också. Visual Studio och jag, ni märker, we're not really friends. Liksom. Men målet är att man ska göra det i Visual Studio först. Nu har vi valt att vi ska göra en ny mallbaserad deployment. Och då finns det en massa fiffiga deployments att välja på som är förkonfigurerade. Till exempel Windows Server Virtual Machines with Load Balancer. Den här fixar liksom en lastbalanserare, två virtuella maskiner, port 80, storage-konto, nät, hela paketet. Så är det en mall. Det kommer att ta mig flera timmar att fylla i all information, så det skulle vara jättetråkigt för er att titta på. Så jag väljer en Windows-maskin. Så tar vi okej på den. Då skapas det ett projekt. Då tar vi en template. Och här ser ni då... Inte alls, misstänker jag. Men jag kan bara klicka fort med en fel. Är någon som vill läsa End User License Agreement så kan ni få det på mailen sen. Här ser man väldigt dåligt eftersom inget av de här verktygen är byggt för Zoomit. Ja, skitsamma. Längst till höger ser man tydligt under template att det finns två filer vars namn ni nu inte ser, men den ena slutar på param och innehåller då parametrar. Och om vi öppnar vår JSON-fil så ser den ut så här. Supersexigt, eller hur? Det är sånt här man brinner för på dagarna. Om jag nu vill lägga till någonting så finns det Add Resource uppe till vänster. Det är en liten låda med ett plustecken på. Och klickar man på den så hämtas resurstyperna från Azure. Så när vi lanserar någonting nytt, jag drar till med någon jättesexig lastbalanserare från Kemp som vi kan objektifiera, då dyker den upp i resurslistan. Jag skulle kunna skriva allt för hand om jag tyckte det var kul. Men här kan man då välja liksom, jag vill ha en SQL-databas också. Och så lägger man till den och då fylls det på med de parametrar jag måste fylla i för att den deploymenten ska lyckas. Här har vi parametrarna som behövs. Storage account name, admin username, admin password, DNS name för det publika IP:et och vilken version av Windows jag vill köra. Så nu skulle jag, vi antar att jag inte kan ett skit om det här. Jag checkar ut den här mallen från vår Visual Studio Online. In i min Visual Studio. Så högerklickar man uppe på den här. Och så kör vi då Build Solution. Och sen kör vi Deploy. Och nu har jag inte deployat den här förut, så nu blir det liksom ytterligare en liten wizard. New Deployment. Jag får välja, nu har jag fler konton som är inloggade, så jag väljer ett av de kontorna. Jag hade kunnat valt mellan flera olika subscriptions, så jag hade varit utvecklare och haft liksom 100 kunder eller kunnat välja då vilken kund jag ville rulla ut det här till. Man får välja en resursgrupp, man kan ta en befintlig eller skapa en ny. Vi skapar en ny. Tech Days 2015, vilket rum är vi? E8 va? Vi är toppen. Och så väljer vi West Europe. Så skapar vi en resursgrupp. Deployment template och template parameters file. Så kan vi då editera de parametrar som behövs. Nytt storage-konto. Tech Days M8. Jättebra. Admin username. Men. Och ett lösenord. Nu blir det fel. Och så DNS-namn då. TD Demo 2015 E8. Hoppas vi att ingen annan har lyckats med det. Och så kan jag då välja version av Windows. Save. Deploy. Dyker upp en liten PowerShell-skript här. Jag får skriva mitt lösenord igen. Anledningen till det här är att mallarna som vi får i Visual Studio tillåter inte att lösenordet skickas igenom. Eftersom vi skulle spara dem till disk och vi ser det som en säkerhetsflagga.
Måste ha en safe password?
Det finns en safe password. Det är bara för att förvirra. Ja. Och nu, alldeles strax, om det går som det ska, så kommer Azure Resource Manager få ta emot den här. Den som väntar på något gott väntar alltid för länge. En enda gång har jag spelat in en demo, ni vet, i förväg, på film. Men när man står här framme och dumt stirrar på en film som rullar, så känner man sig ganska dum. Man fyller liksom ingen funktion i rummet längre. Så då är det här, då fallerar jag hellre än spela in en film. Det hade Scott Hanselman aldrig gjort. Han hade löst det här direkt genom att debugga alltihopa. Vi kastar oss in och kollar om vi har fått någon resursgrupp då. Det har vi i alla fall fått. Ja, den var klar redan. Det var ju trevligt. Och då är det så här, mitt på skärmen här. Så har vi då skapat en resursgrupp genom vår mall som innehåller de här resurserna. En Windows-maskin, ett nick som är knutet till den maskinen, ett publikt IP som appliceras på nicket och maskinen befinner sig då i det här virtuella nätverket. Men jag behöver inte när jag logga in i portalen, new network, vilken address range vill du ha och så vidare, utan det kommer då i mallfilen. Ni ser också att det står last deployment längst upp där, deploying, så den håller fortfarande på liksom att mixtra med Windows-maskinen, misstänker. Men om jag nu kommer på att jag ska ändra någonting här, då öppnar jag samma mall igen. Och så ändrar jag kanske address space på nätet eller jag vill byta publikt IP. Så kör jag bara samma mall en gång till på samma deployment. Då appliceras bara ändringarna som jag har gjort i min mallfil. Vilket är väldigt smidigt. smidiga storier också, som jag kan liksom klicka runt i portalen, konferens som jag vill ha det, och sen plocka ut det. Ja. Men det man får då i Visual Studio är ju en automatisk check att man liksom har gjort rätt och att alla parametrar är med. Man kan också bygga upp liksom nästade deployment, så du kan knyta in ytterligare mallar till en och samma. Du kan ha en liksom, du skulle kunna ha delmomentsmallar, skapa V-nät, skapa VM och så vidare, och knyta in dem i en stor mall så att säga. Det finns också då på Microsoft Virtual Academy jättebra genomgångar i de här mallarna och hur de fungerar på en betydligt mer teknisk nivå. Men det som är bra då med de här mallarna, det är att det är designat av, tycker produktgruppen, användaren, för man har sett en efterfrågan på den här typen av liksom hantering av resurser. Det ger definitivt en förutsägbarhet och effektivitet när man väl kommit förbi första steget, där man måste sitta i Visual Studio istället för att klicka i portalen. Det här är också bara första steget, för funktionen som till exempel exporterar resursgrupper kommer att komma. Det finns idag PowerShell-verktyg för att ta hem alla mallar som Microsoft har publicerat i Azure. Till exempel vår SharePoint Farm med 8 servrar och 2 VNet. Den mallen kan man ta hem och så kan man liksom lätt studera hur gjorde de. Så att man inte behöver liksom börja från scratch. Det finns också ett helt library på Azure.com där användare laddar upp egna mallar. Så vill man ha en mall där man kanske har en egen image i Azure som man har laddat upp, då måste man göra en mall som hämtar ut den imagen och gör en VM baserad på den. Och det stödet fanns inte i Visual Studio tidigare. Då kan man ta hem den mallen, så liksom behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Och de här mallarna då fungerar i alla verktyg. Om man kör CLI på Linux eller Mac, man kör PowerShell, man kör portalen eller Visual Studio, så är det liksom samma mall oavsett vilket av de verktygen man väljer. Det är bara olika sätt att skicka in parametrarna. Det var snabbt marscherat. Har vi några frågor? Det tror jag faktiskt att den gör. Men jag fuskar. Availability set, SQL, ingen service bus. Ja, problemet med att jag, även om jag visste så skulle jag nog inte få svara. Men när vi pratar mallarna så att när det kommer så dyker det upp i Visual Studio. Eftersom allt det vi ser i den här listan är bara objekttyper som hämtas hem från Azure. Kör va? Ja, då gör man en antingen en nested deployment, eller så skickar man in det i, du har det här, new storage account name. Så då har du ju storage kontonamn så att säga, och det är en parameter. Så längre ner sen, när du först skapar du storage konto och sen webbappen, då skickar du bara med namnet på ditt storage konto, och det kommer att skapas innan du kommer till skapandet av webbappen. Så då kommer det att finnas på plats. Utan att du behöver köra liksom sleep 3670 gånger på och vänta. Liksom.
Ja, jag kan ha samma.
Ja, samma mall. Ja. Ja, för Azure Resource Manager, det är en dependency där, så den kommer att vänta till storage-kontot är på plats. Jajamensan. Nej, den kommer att fatta.
Ja. Jag har en fråga tillbaka till resursgruppen. Mm. Resursgrupp kan ju innehålla resurser från flera regioner. Och det stämmer ju riktigt.
Ja.
En resursgrupp i sig tillhör ju en region.
Ja, du måste placera resursgruppen i en region.
Ja, precis. Vad händer om den regionen? Om jag sätter en resursgrupp i Japan och Japan dyker. Dyker hela min resursgrupp då?
Nej, resursgruppen är bara en... Frågan är, när man skapar resursgrupp så placerar man den i en region. Man måste ange en region. Men resursgruppen är bara en container, så... Om du har två webbfrontar, en i Japan, en i Central US, och Japan datacentret sköljs ut i havet för Godzilla kommer. Det är Japan ändå, liksom, det kommer att hända. Ja. Då är ju Central US kvar.
oavsett att du, oberoende av att resursgruppen,
ja, oberoende av att resursgruppen är borta, så kommer... Ja, men det är ju ett separat VNät i Japan.
Ja,
ja, och det datacentret är borta nu. Så att i Central US är din webbfront uppe. Och så länge den pratar med någon databas i Central US så är allting...
Ja.
Ja. Så det är bara en mjuk container som innehåller resurser. Så den styr inte liksom leveransen av det som är i, skulle man kunna säga. Nej. Mm. I övrigt glasklart. Yes. Jag lovade Sara Seldal att jag skulle lägga in en slide. Det glömde jag. Vi kör en Azure tour i november. När vi flyger in lite folk från Corp på City Conference Center. Gå på den. Jag tror att den kommer att vara bra. Det är en massa folk från produktgruppen som utvecklar Azure. Glöm inte att utvärdera min session. Allt över 3 är vi tacksamma för. Är det några frågor ni kommer på när ni kommer hem? Så här, shit, jag tror han sa fel, eller hur gör ni med Visual Studio? Så når ni mig på jonas@microsoft.com. Joakim Nesslander, för er som så här, hette inte Joakim. Jo, det gör jag. Det är mitt interna alias. Med det så tackar jag för mig.